sommargäst idag är wrestlaren Steinbolt.
Hallå gott folk, Fabian här. Jag är Pirate Rocks sommargäst här idag. Jag sysslar med något som heter pro wrestling och det kommer jag prata lite mer om sen. Men vi börjar starta upp det här med en låt som heter Swords and Tequila med Riot från 1981. Alltså Swords and Tequila med New York-bandet Riot från 1981. Jag sysslar som sagt med pro wrestling. Det är en underhållningsform som har funnits med ett bra tag. Alltså den har väl funnits med i 60 år kan jag tänka mig, liksom, som en etablerad underhållningsform eller ännu längre. Och pro wrestling är ju ingen legitim idrott. Men den maskeras som en idrott just för att få de rätta psykologiska effekterna i och med att man har ett regelverk så att det ska bli enklare för publiken att följa med. Och man har tydliga karaktärer, tydliga roller. Det kan utspela sig mellan två good guys, men formatet oftast är väl att man har en good guy och en bad guy, precis som en klassisk actionfilm. Och precis som musik så är ju wrestlingen någon form av storytelling och att man vill berätta en story helt enkelt, och gör man via texter och sång, via musik liksom, och även instrumentalt då. Men och konsten i wrestling är inte att övertyga publiken om att det är på riktigt, utan att konsten är att få publiken att glömma att det inte är på riktigt, och för just där och då är det på riktigt. Man skapar riktiga känslor, och vad ska man säga, att allt inom wrestling är ju på riktigt för den som utövar det. Det är riktiga känslor, det är riktiga uppoffringar, det är riktigt blod, det är riktigt svett, det är riktiga skador. Så att säga att det är fake är ju i allra högsta grad felaktigt. Men vi fortsätter detta sommarprat med en låt som heter Running Free med Iron Maiden från deras första platta. Ja, det var alltså Running Free med Iron Maiden. Och Fabian här, jag tänkte fortsätta prata lite om pro wrestling eller fribrottning eller vad man nu än vill kalla det. Sports entertainment kan man kalla det. Sportsunderhållning, ja det är kärt barn och många namn. Wrestling är ju väldigt interaktivt och syftet är att skapa starka reaktioner. Specifika reaktioner vid specifika tillfällen. Och du måste ha speciella egenskaper som wrestler. Du måste ha en förmåga att engagera en publik. Du måste liksom vara larger than life. När du är i ringen är det du som bestämmer. Du kontrollerar publikens reaktioner. Det måste liksom, du måste ha den förmågan. Du måste ha pondus, du måste ha närvaro, du måste ha karisma. Liksom. Det är it factor, det är jätteviktigt. Och jag har ju fått mycket förebilder från diverse frontmän och sånt där inom hårdrock och sånt där. Och en av mina favoritfrontmän är Bob Catley från Magnum. Jag känner att han har ett härligt scenspråk. Han står inte bara och sjunger på scen, utan han har en liksom, extremt bra närvaro. Och det är väl där jag får mycket inspiration ifrån. Och jag tänkte lira en låt här med Magnum som heter Just Like an Arrow från 1985. Riktig käftsmäll till låt Just Like an Arrow med Magnum. Och på tal om käftsmälla så när det, wrestling är ju på riktigt när du utövar det, för allting du gör ingen är på riktigt, alla smällar, alla fall, allting, så detta tar ju mycket styck på kroppen. Och många vill ju insistera med att ha fördomar mot wrestling, vilket kan vara ganska störande ibland. Alltså jag säger inte att det är någonting för alla, men samtidigt så kan man tycka liksom att man borde ha lite mer förståelse när man ser ringen. Folk tror att man har tips eller de har olika sätt att få att man att det är svikt i ringen, vilket det är, det är lite svikt i ringen, det kan jag säga. Men om man, när man tar ett sånt fall, det kallas för bump inom wrestling, när man åker ner i mattan, så kan man jämföra det med att vara en whiplash, få en whiplash i 30 km i timmen liksom. Så att man måste vara tränad och tåla stryk inom wrestling, och det känns som att det är viktigt att poängtera sånt så att folk förstår vad man faktiskt sysslar med liksom. Så att, men efter pausen så tänkte jag att vi skulle prata om hur mer om mig själv och min karaktär och hur jag kom in på wrestlingen. Så vi hörs snart.
Det här är Pirate Rock. Pirate
Rock. Wrestling för mig, det handlar om energi, precis som i hårdrock. Och när det kommer till liksom så här, energi där man bara vill knyta näven och bara digga med. Det är den känslan jag vill framkalla hos publiken när jag sysslar med wrestling. Och samma känsla får jag när jag lyssnar på den här låten Whiplash med Metallica. Så Whiplash, låten Whiplash med Metallica från deras första platta 1983. Jag är ganska noga med årtal som ni märker, men jag tycker liksom att det hör till på något sätt att nörda ner sig i hårdrock. Jag började syssla med wrestling 2009 och jag har alltid varit fan av wrestling just på grund av den energin som det förmedlar och det, liksom det interaktiva, att man dras med i en handling. Och för mig var det väldigt fascinerande och jag ville ju syssla med det själv. Jag ville ha samma effekt på publiken som mina idoler hade på mig. Men wrestling är svårt. Alltså det märkte jag i början. Det var lätt i början för att det var så litet fenomen här i Sverige. Så det var så få som sysslar med det. Så att man kom liksom undan med att vara dålig. För att man fick höra att man var bra. För att det fanns inget annat man kunde jämföra med. Det tog väl en stund innan poletten trillade ner, innan man förstår konstformen, och det är som med allt annat, alltså man är aldrig fullärd. Man lär sig något nytt hela tiden, och det där jag gillar med wrestling, att det är så oförlåtande, att liksom, när man tror att man kan det så tror man fel, och för mig är det en utmaning, och det gör att man inte tröttnar på det på något sätt. Såklart man kan tröttna på det, men då handlar det nog mer om att man inte har tillräckligt mycket motivation, men man måste, antingen går man igenom väggen eller så går man in i den, så är det bara. Wrestling är väldigt, väldigt oförlåtande på det här sättet. Det kommer liksom bryta ner dig fullständigt, för att när du har gått en dålig match, då mår du hur dåligt som helst, men sen kommer det nästa gång när du går en bra match, då mår du hur bra som helst. Så att det är en berg-dalbana av känslor liksom. Och det är som ett genomsnittligt hårdrocksband. Jag ser mycket likheter med hårdrock och wrestling just vad det gäller energin och dedikeringen. För att hårdrock har ju alltid varit en sån genre som man får alltid gå mot strömmen hela tiden. Det blir accepterat till en viss nivå, men samtidigt inte fullt accepterat som all annan mainstream. Just för att det är något mellanting av allting. Alltså, hårdrock är ju tydligt, det är ju definitivt det här hänseendet, men samtidigt blir det ju nästan inte 100% accepterat. Och det känns väl som att man går samma väg i wrestlingen också. Att man går mot strömmen. Just för att det är någonting mitt emellan allting. Liksom. Och att många människor har fördomar mot det samtidigt som de inte förstår det. Och det är samma sak med hårdrock. Och ett band som har grindat väldigt, väldigt länge, det är Saxon. Här kommer en låt från Denny Miller-plattan And the Band Played On. Ja, det var alltså Saxon med And the Bands Played On från 1980. Fabian här igen är Pirate Rocks sommargäst här idag. Och jag snickar lite om pro wrestling och hårdrock och inspiration och bakgrund. Och ska försöka få med så mycket som möjligt och hoppas att ni tycker att det är tillräckligt intressant för att hänga kvar. Vad det gäller skador i wrestling, så ibland så går det fel i ringen och jag har väl skadat mig ganska många gånger, men kanske inte allvarligt. Men jag minns ett specifikt tillfälle när jag var i England och brottades. Och då skulle vi göra en spot, som det kallas, en serie av olika grejer. Och det som hände var att jag skulle springa mot repen och en kille skulle flytta på sig. Jag skulle säkra det här fallet genom att ta tag i repet, men jag greppet, alltså gled ur så att jag inte kunde göra fallet tillräckligt säkert, så jag tappade balansen och flög med huvudet före ner i golvet utanför ringen, och jag var borta i några sekunder och han tänka tanken så här: shit, jag vill inte dö i England, alltså, av alla jävla ställen liksom. Men jag återfick medvetandet och kunde fortsätta matchen. Jag var ju ganska medtagen efter matchen och sånt där, men man får tankeställare där liksom. Men samtidigt så lär man sig att liksom, ja, man får säkrare nästa gång liksom. Man har det inprintat i huvudet efter en sån grej liksom, för att det kunde ha gått mycket mycket illa liksom. Men jag klarar mig utan några skador och sånt där, så att det var ju bara en tillfällig hjärnskakning. Jag återfick medvetande, att allt var klart. Jag uppsökte ju en läkare och sa att nej, det var lugnt, så här att det var bara en smäll mot huvudet liksom. Eller inte så bara, men det kunde ju ha gått väldigt illa. Men just då så får man liksom en tankeställ, ska jag verkligen syssla med det här? Det här är ju faktiskt farligt liksom. Men någonstans så har man ett driv inom sig, en passion som inte går att stoppa, och man vill liksom inte sluta där liksom, bara för att någonting händer, utan man får lära sig att göra det bättre nästa gång helt enkelt. Och alltså, gör man wrestling på fel sätt så kan man skada sig allvarligt. Jag är lyckligt lottad, jag har gått över 500 matcher och aldrig skadat mig allvarligt. Men däremot så får man mycket slitage på kroppen. Det är fotleder, knän som blir stela, och rygg och nacke och sånt där. Så man måste vara stryktålig inom wrestling. Man måste vara tränad, man måste ligga steget före hela tiden. Man måste stretcha, man måste äta rätt. Man måste vara en vältrimmad atlet för att kunna syssla med det här. Annars så håller man inte länge. Och så är det väl med all atleticism och idrott. Alltså, ska du prestera på hög nivå under lång tid, så måste du göra din hemläxa och träna. Liksom. Det finns inga genvägar till det här. Och det är därför wrestling är så pass oförlåtande som det är. Och det, säger vi inte att någon annan idrott är på något annat sätt heller. Liksom, för det är samma uppoffringar du går igenom där också. Men i och med att wrestling har mycket fördomar mot sig, och att det skulle vara fake och att vi skulle ha genvägar och sånt där, vilket inte alls stämmer, det är snarare tvärtom. För att wrestling är någonting med mitt emellan. Du måste ha koll på allting. Du kan inte bara gå in för dig själv. Du måste på något sätt ta hand om din motståndare. Och om man tänker som att ta fighting till exempel, då kan du bara puckla på varandra. Men i wrestling ska det se ut som att du skadar någon, fast att du inte gör det på riktigt. Så att det är en hårfin skillnad där. Alltså, samtidigt som du tar hand om din motståndare, så ska det se ut som att du skadar den. Du måste ha den illusionen, annars så tappar du publiken. Och missar du ett slag inom wrestling, det är en tagning, du har bara en tagning på dig. Så missar du det, då ser publiken det. Och det är därför det är så oförlåtande. För att då har du liksom, då måste du vinna tillbaks förtroendet. Och det är ju det som är det svåra liksom. Men jag tänkte fortsätta med en låt med mitt favoritband. Och det var ju jäkligt svårt att välja en låt med detta band, men det fick bli Free Will Burning från 1984 med Judas Priest. Ja, det var alltså Judas Priest med Free Will Burning, och jag tänkte prata lite mer om pro wrestling här, och jag tänkte prata lite mer hur jag började och min karaktär och min resa inom wrestlingen och sånt där. Det började ju med att 2009 så kontaktade jag en kille som heter Kristoffer, som hade GBG Wrestling vid det tillfället. Och alltså, jag ringde till honom och sa så här, han bara frågade, vad var det för bakgrund, bla 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 bla, jag har gjort det här, Och jag är nog 91 lång och vägde jag 95 kanske. Så... Och det är viktigt att man har fysiken i wrestling blir ens uniform liksom, plus ens liksom attribut du har i ringen och sånt där. Tänkte jag komma in på hur man väljer sånt. Men han sa så, jag kommer att börja träna, och då var ju wrestling väldigt väldigt litet liksom. Det började få en liten uppsving nere i Malmö då. Det startades det året i Malmö, och det var en kille som hette Dan som arrangerade wrestling där. Han vet inte om han tränar inte så mycket, han kör inte wrestling nu, men i vilket fall så Så gick jag min första match i juni 2010. Och då var vi i ett gammalt garage ute i Sisjöns industriområde faktiskt. Det var så det började, och jag gick, min första match gick jag mot en kille som heter Hank Havoc, och han också, han sysslar inte heller med wrestling och mer, men det var ju, alltså, redan där kände jag, alltså, det här är min grej, alltså, jag kände verkligen att det var någonting för mig, för att jag älskade det fysiska, jag älskade publikkontakten, jag älskade det interaktiva, alltså. Sen att det inte var så bra var ju en annan femma liksom. det var lite styltigt och det var lite svårt att komma ihåg matchen och sånt där, men vi fick till en helt okej match liksom, med tanke på förutsättningarna och sånt där. Och min karaktär då, det var en österrikisk karaktär, i och med att jag har ett österrikiskt påbrå, min pappa från Österrike då, så då ville jag spela mycket på det. Och jag var en bad guy som heter Steinbolt, vilket jag fortfarande heter, men jag heter Expresståget från helvetet. Och fixade någon svart singlet på en ballettaffär som de sydde upp. För det är ju trikor, det har det ju spandex och hela faderullan. Så att det tajt svart och vit med silvriga blixtar på. Så det var, köpte även ett par boots från England, storlek 44. Och, som var helt felsydda, så de satt lite konstigt. Jag fick fylla upp dem med en massa strumpor och grejer så att de skulle passa bättre, så att de inte satt helt löst. Och det tog fart där. Jag förlorade matchen och gjorde ett så kallat blade jobb under matchen också. Alltså, jag kan tillägga, inom wrestling spelar ingen roll om du vinner eller förlorar liksom, så här, det är ju skriptat, så att, men ibland så spelar det roll, för att du vinner matchen, att du vinner bälten, det är ungefär som att få en Grammy när du är en bättre skådespelare eller Oscar eller att, för du får, det är liksom att du är tillräckligt bra för att få ett bälte på det, så funkar det liksom inom wrestling, eller att du får tillräckligt mycket bekräftelse i sociala medier när du är en artist och sånt där, att du får fler följare på i sociala medier och sånt där. Det är så här, ju mer bekräftelse, ju mer folk som känner till, ju mer folk som känner till din musik eller det du gör, desto bättre är det. Så samma sak är inom wrestling, att alltså, att gör ett bra jobb, då blir du pushad, alltså då får du en titel från något förbund i sinom tid liksom. Så att det är så titlar funkar inom wrestling, att så här, det här, han är tillräckligt bra, han gör tillräckligt bra jobb för att få en titel på sig liksom. Och vad var det jag var någonstans? Jo, matchen gick så där. Den var helt okej som jag sa. Men jag gjorde ett så kallat blade jobb under matchen. Och då innebär det att man skär sig själv. Det låter ju helt sjukt det här. Men man skär sig själv i pannan för att blöda. Just för att få en extremare effekt. Ett extremare uttryck av legitimitet. Så att säga, oj, han blöder. För när man blöder så är det på riktigt. Det är det man ser. Det är så en spektatör ser på det. Liksom. Det är lite den effekten man vill ha. Så jag åker utanför ringen, jag tar upp det här rakbladet som jag har preppat under ringen, och det tar lite lång tid för jag hittar inte rakbladet först, för det var jättemörkt, och så drog jag fram och skruvade mig, så vad fan ska jag göra, jag hittar inte. Så det blev liksom en utdragen process det där liksom, för att jag tror jag låg där några minuter för att leta reda på det där preppade rakbladet som jag har tejpat runt så jag inte skulle skära mig. Så mitt i mörkret så känner jag ju inte liksom vart rakbladet är någonstans, så jag tar ju rakbladet mot pannan och skär mig själv i pannan liksom, och jag, på riktigt, jag skär mig inte benet, det är så här, det är ingenting jag är stolt över det här, men jag skär mig inte benet och det bara forsar blod, såret blir för djupt, jag har ett ärr i pannan som påminner mig om detta varje dag liksom. Men så det var hälften av matchen var kvar där, så jag kunde inte se någonting för det kom så mycket blod, det bara rann ner i ögonen på mig, så det var lite svårt att fullfölja matchen, men jag lyckades göra det i vilket fall, och jag tänkte så här, nej, jag gör fan inte det här igen alltså, det är bara dumt. Och jag förlorade matchen som sagt, och alltså, jag fick sån kick av det där, jag ville bara mer. Så, och sen min andra match, den ägde rum i juli samma år, bara 2 veckor efter den här showen, och då var vi ju också i ett gammalt bilgarage fast till lokalen bredvid i Sisjöns industriområde, och då gick jag en sån fatal four-way kallas den, och då var det jag mot 3 till, och den matchen fick jag ju vinna då liksom. Och det var också en härlig upplevelse, för jag fick bara mer smak i det här läget, jag ville bara mer, jag ville göra det här mer, men kanske ett annat forum tänkte jag då liksom. Och det var mina 2 första matcher 2010, och liksom vad ska man säga, i början på min karaktär, det tog väl 3 år innan det lossnade, innan jag kunde liksom, enda sättet att bli bra på wrestling, som med allt annat, är att skaffa rutin och erfarenhet. Och det är det som, alltså, när du börjar gigga med ett band, så måste du spela live flera gånger för att kunna bli bra. Så är det för alla liksom. Och samma sak inom wrestling, du måste skapa rutin, du måste bli bekväm i din roll som wrestler och bli bekväm nog att inte bara göra matchen utan lägga till de här detaljerna under matchens gång att du, som gör att du får en publikkontakt och sånt där. Och det är så viktigt att du har den publikkontakten, att du finslipar din karaktär, att du skapar liksom någonting som publiken kan relatera till och ha förmågan att skapa riktiga känslor. Det är så himla viktigt i wrestling. Och de första 3 åren var väl, det gick väl upp och ner. Jag gick inte så mycket matcher och sånt där, men sen kom jag ihåg att jag fick komma till Finland och då fick jag gå match mot mer erfarna killar och då kände jag liksom att ja, nu börjar det lossna lite mer. Och då var det även en kille där som numera är tränare för WWE, som är Sveriges största, eller världens största wrestlingförbund där. Och han var där, han var inte där då, men han var typ en någon agent eller talangscout för WWE i Europa just då. Han sa ju så här till mig, du har någonting där, men nu måste du bara sätta ihop alla pusselbitar och få det ihop. Och det är ju det min karriär går ut på, att hitta liksom hitta de här pusselbitarna och sätta ihop dem så att det blir en färdig, stabil produkt som gör mig tillräckligt attraktiv på marknaden. Och det är ju svårt, det är en lång resa liksom. Men nog om det, jag kan fortsätta prata om det sen. Här kommer en låt med ett av mina absoluta favoritband, Thin Lizzy. Låten är Emerald från 1976. Down from the glen came the marching men with their shields and their swords. Jag är alltså Fabian här igen, sysslar med pro wrestling, arrangerar även wrestling här i Göteborg under företagsnamnet GBG Wrestling. Vi kör väl kanske 6 shower per år på Pustervik primärt, lite företagsevent, lite festivalgig däremellan och sånt där. Jag tänkte i alla fall fortsätta prata om pro wrestling, mina upplevelser kring pro wrestling och min karriär. Och wrestling är ju precis som allt annat, att ju mer rutin du har, ju mer erfarenhet du skaffar, desto bättre blir du på en konstform. Och så är det ju inom musik och film och showbiz och allt möjligt. Ju mer du gör det, desto bättre du blir på det. Och så är det ju inom wrestling. Och wrestling är ju så, det är svårt att vara wrestlare från Sverige i och med att vi inte har någon kultur eller historik när det kommer till wrestling. Och då, liksom, ni vet, när jag började så fick inte jag den liksom basic-träningen som jag så här, i efterhand behövde mer. För att hade jag fått mer basic-träning av folk som kunde det bättre, så hade min karriär liksom gått fortare fram. Istället så tog man massa omvägar nu. Det är ju lätt att vara efterklok såklart. Så hade jag ju haft möjlighet att åka tillbaka till den tiden, så hade jag ju definitivt tagit mig till England till exempel, eller USA, för att bli tränad liksom, i grunderna i det. Men i vilket fall så, när man jobbar i en liten bubbla och bara får höra att man är bra, så blir ju wrestling ganska enkelt. Om man är en så kallad weekend warrior och bara kör på helger någon gång ibland. Så här, som i början på min karriär, då gick jag kanske 6 matcher per år. Och det är, alltså, snittet ska ju egentligen vara typ 6 shower i månaden. Liksom. Det är väl det minsta man ska göra för att kunna bli bra på wrestling. Alltså man ska inte ligga på 100 matcher per år då, för det är så det blir bra. Liksom. Man brukar, i wrestling-sammanhang så brukar man säga att man blir inte okej förrän du har gått 300 matcher. Och jag tycker nog att det stämmer. Liksom. Innan dess så kanske du överlever, du kanske kommer ihåg en match och sånt där du ska göra. Men när det kommer till liksom en fullblodad sports entertainer, så krävs det mycket, mycket, mycket mer än så. Liksom. Det är så här, ju mer du jobbar, desto bättre blir det. Bättre blir det liksom. Och i kombination med att du har karisma och sånt där, så kommer du ju ännu längre. Så att det tekniska inom wrestling är ju sekundärt. Så länge du har det it-factor så kommer du långt på det. Alltså, för då kommer folk se det, då kommer folk vilja träna dig så att du blir bättre på det tekniska. Men har du inte karisman och det it-factor, så blir wrestling väldigt oförlåtande och väldigt, väldigt svårt. För det spelar ingen roll vad du gör, ingen, för folk kommer inte att reagera på det. Och för att för människor kommer inte bli känslomässigt investerade i det du gör om inte du är känslomässigt investerad i publiken. För publiken känner av det. Om du jobbar med publiken så kommer de känna av det och då kommer de bli mer involverade i det. Och det är så viktigt att du har den egenskapen. Och jag minns ju när... Alltså jag har ju gått den här vägen som många andra har gått också, så att man får höra att man är bra trots att man inte är det, och få den bekräftelsen, då får man ett större ego än vad man borde ha liksom. Det blir ganska obefogat. Och jag kommer ju till exempel ihåg första gången jag fick möjlighet att brottas i England, och då trodde jag trodde på riktigt att jag var bra. Jag trodde på riktigt att jag kunde mäta mig med de grabbarna där liksom. Och det här är människor som försörjer sig på det här, det är deras heltidsjobb. De går kanske 300 matcher om året. De har rutin, de har erfarenhet. Alltså de kanske har sysslat med det 10-15 år. Jag hade väl sysslat med det här i 4 år första gången jag var där. Och kanske gått sammanlagt 100 matcher. Och det första jag fick höra efter min första match i England. Jag kommer ihåg att den var i Hull i England. Och då blev jag inkastad som face. Jag hade aldrig jobbat som face. Alltså face är en good guy inom wrestling. Och det första de sa till mig, eller det de sa, ja, kan du det här? Ja, jag kan det här, det är inget problem, det har jag gjort förut, det är inget problem. Så jag var liksom väldigt kaxig i det här läget också, jag var inte ett dugg ödmjuk. Jag trodde att jag skulle kunna hänga med i deras tempo, men jag var som ett vakuum i den här matchen. Allt jag någonsin har gjort var som bortblåst, jag kunde inte göra det minsta lilla liksom. Så jag bara kände att det här går ju åt helvete. Jag var stressad, jag kunde inte andas, jag fick stresspåslag. Och det är det som händer när adrenalinet kickar in, är att du blir torr i halsen och kan inte andas. Och jag överlevde matchen kan man ju säga. Men så kom jag tillbaka och bara, alltså du är, och säger ena killen, du är absolut sämsta wrestlaren jag någonsin har sett, säger han till mig. Liksom. Och jag kollar på honom så här. Och jag bara så här, känner att, ja... Ja, det gick inte så bra. Var det verkligen så dåligt? Ja, det var fan det sämsta jag någon så här sett, säger han. Liksom, och därifrån bara så här, jag vill åka hem. Jag vill inte vara här mer. Då hade jag ju massa datum, alltså så här, massa matcher. Jag skulle vara 2 veckor. Jag kanske hade 15 matcher kvar. Liksom, så här. Och fan, överlevde jag det här, tänker jag. Liksom. Hur ska jag kunna jobba med mig själv? Jag har ju ingen självförtroende kvar. Jag är ju totalt nedbruten. Men på något sätt så... Var tvungen att vara stark i det läget. Alltså jag var tvungen att liksom bara så här kämpa mig vidare genom det här. Jag var tvungen liksom, jag kände bara, hur ska jag göra? Ska jag bara ta nästa flyg hem, eller vad ska jag göra? Ska jag bara säga jag skiter i det här. Det går ju inte. Men på något sätt så kunde jag samla kraft till att, ja, men vad är det jag måste bli bättre på? Jag känner att jag måste ta det lugnare. Jag måste andas, jag måste vara närvarande i ringen. Jag måste kunna liksom så här, för att när du blir stressad så är det i alla andra situationer. När du blir stressad så får du tunnelseende, du har svårt att uppfatta det folk säger till dig, du blir irriterad, du har liksom svårt att uppfatta det som händer. Och du kan tänka dig i en wrestlingmatch när det händer 1000 olika grejer, det är massa grejer du ska komma ihåg. Det är publikkontakt, det är koreografin, du måste vara där för en motståndare. Det är liksom, det har inte den kommunikationen med motståndaren och den kemin och flytet i match, så ser wrestling jättedåligt ut. Och det är så viktigt att det presenteras på rätt sätt. Men på något sätt så lyckades jag. Men det fick jag en annan roll tilldelad. Och sa jag det till bokaren, till promotern. Eller han som arrangerade de här showen. Att, kan inte jag få köra bad guy istället? Jag känner mig så osäker och spela good guy. För jag hade aldrig gjort det förut. Och sa ja, men köp på det här. Men han insisterade att han ville ha mig som good guy. För att han tyckte att mitt utseende passade bra för ändamålet. Ja, men så fortsätter det. Alltså, det blev stegvis bättre. Och det blev liksom så här, till slut så liksom, sen så när jag åkte hem då sa boken, ja, du börjar steg, det är inte bra, men det börjar stegvis bli bättre. Men jag ser gärna att du kommer tillbaka sin tillgång liksom. Och jag åkte tillbaka där samma sommaren. Och då började jag känna mig mer och mer bekväm med min roll som wrestler och underhållare. Och de första matcherna var dåliga liksom, men sen så kom jag in i det igen. Och så sa bokaren där efter några matcher där, efter några veckor, jag var borta där 4 veckor i det här läget, och då sa han att ja, men du har någonting där, det ser jag liksom, och men nu gäller det bara att få alla pusselbitar på plats så att det liksom, det blir en bra helhet. Och det var ju svårt att få till det där liksom. Det är så enkelt att säga att man är bra när man jobbar i en liten bubbla liksom. Men du måste liksom, för att bli bra så måste du samla mod så att du kan liksom bli bekväm i det. Alltså, så är det med. Det är jättesvårt. Alltså, du vill inte, det är ingen som vill bli kritiserad. Det är ingen som vill höra och säga att man är den sämsta wrestler man någonsin, som någon någonsin har sett. Liksom. Men någonstans så, det är den vägen. Du måste gå igenom väggen där. eller så går det in i den, så är det bara liksom. För det är jättemånga som har slutat för att de har fått så mycket kritik och sånt där. För att man har ingen självförtroende kvar, då blir man bara, nej, vad ska jag syssla med det här? Jag får bara höra att jag är kass. Men så samtidigt så har man en stark passion inom sig, så är det så himla, så kan man inte bara släppa det. Då måste man som insistera och göra det. Man måste göra helt enkelt. Men stegvis så blir man ju bättre. Och det är därför jag älskar wrestling, för att det är så oförlåtande. För att det finns alltid något nytt att lära sig. Du lär dig något nytt hela tiden. Och bara, ja, men så kan man göra. Ja, men så kan man göra. Så det finns alltid så här tips och tricks och sånt där i koreografin, hur du jobbar med psykologiska effekter, hur du liksom till exempel gör, det heter att man gör mer av mindre, så att du ska slippa göra hur mycket grejer. Som en entré, den kan du dra ut på hur lång tid som helst om du är tillräckligt kyl och du har tillräckligt liksom intresse hos publiken. Liksom. Kanske vill se den här entrén pågå hur länge som helst. Så här, för att det blir liksom spektakulärt och man känner att jag vill höra den här musiken mer och sånt där. Och man kan bara göra en enkel grej, att man greppar tag i någons huvud och bara stå och göra någon chant eller någonting och jobba med publiken. Så att man lär man sig göra lite eller mycket av mindre. Så less, make more out of less heter det på engelska. Jag vet inte om man översätter det. Men i vilket fall så lär man sig hantera sig själv. Lär man sig vara kylig och lär man sig att ta kontroll över situationen. Ta kontroll över dig själv och ta kontroll över publiken. Så blir wrestling mycket, mycket enklare. Men det är fortfarande svårt, som sagt. Lira lite mer hårdrock här så återkommer jag sen. Vi blir Kill the King med Rainbow här. Kill the King med Rainbow från 1978. Jag blev osäker på årtalet. Plattan heter i alla fall Long Live Rock and Roll. Ja, ni får kolla upp det. Ni får googla det om jag har fel, så får ni väl skicka något klagobrev till Pirate Rock. Att det är inkompetenta hårdrocksexperter. Eller inkompetenta wrestlingexperter. Eller både och, jag vet inte. Ja. Men i vilket fall så fortsätter prata lite om pro wrestling och vikten av att skapa en rutin och ett självförtroende inom wrestling. För det vi gör är ju på riktigt, men det är ju en skriptad underhållningsform. Men du måste ha förmåga att kunna skapa riktiga känslor i detta. Och det gör ju inte bara så där. För publiken, även om du inte har sett wrestling, så är det oförlåtande. Så för publikens perspektiv, om du ser att du är ett kass, så kommer de märka det. Liksom. Så är det bara. Och som jag pratade om innan, just med att bygga sin karriär och att skapa rutin, det är jättesvårt att få matcher. Att framförallt vara svensk wrestler och från scratch bygga upp en karriär kring det här, det är jättesvårt. För att du har ju liksom ingen som en etablerad person som kommer kunna gå i god för dig. Liksom. Men det bästa man kan göra är att våga sig ut, att åka och träna med någon mer erfaren, visa upp sig och liksom säga, det här är ju jag, och har man någonting som någon gillar så kommer du bli bokad, så är det bara. Och det är ju så jag har fått jobb, att jag har chansat helt enkelt, och jag har gått utanför liksom min egen liksom, gått utanför min bubbla och gått in i liksom territorier där jag inte är bekväm längre, och det har ju gjort mig stark i min roll som sports entertainer liksom. Så att vad ska man säga, liksom, att alltså är det väl med allt, alltså det är så du når framgång på något sätt, alltså jag är ju inte alls där jag vill vara, men med tanke på att jag började med det här när jag var 25 år, jag lät lite brittiskt där, 25 år, ja, men 25 år, så, och att jag är 32 nu, att jag sysslar med det här i 7 år, så känns det liksom ändå så att jag åstadkommer ganska mycket. Liksom, även om jag har mycket, mycket mer att hämta. Jag håller mig fortfarande och är ödmjuk kring det här. Och jag känner mig liksom att det, jag vill ju syssla med det i mitt hela liv om det går. Men det är kanske inte är så realistiskt med tanke på att alltså wrestling är ganska skadebenäget. Alltså det är stora risker för att skada sig. Men jag hoppas att jag ska hålla tills jag är 40 i alla fall. Liksom. Så det är ju en lång resa och det är allt jag har upplevt inom wrestling hittills, det är ju helt så här fantastiskt. Alla människor man har träffat, alla länder man har sett, det har brottat liksom hela Europa och England och ja, jag tillhör för sig Europa, men inte riktigt av Brexit och ja, allt sånt där. Ha! Ja, vart var jag? Jo, men i vilket fall så tillhör Europa mitt EU. Du, jag bara svamlar här. Ja, men i vilket fall så är det viktigt att att nå ut till människor. Det är så det är liksom. Det är att skapa en fanbase. Och att när du står i ringen så måste du förvalta ditt läge. Oavsett om du är good guy eller bad guy så spelar du en roll. Och då är det viktigt att få den reaktionen som publiken förväntar sig att få. Liksom. För att om du blir utbuad, eller inte utbuad, men om publiken buar åt dig för att du framkallar en riktig känsla hos publiken, så har du gjort ett jobb som en heel, och får publiken att jubla åt dig som face, så har du gjort ditt jobb. Så då får du den optimala bekräftelsen på det. Och det är så viktigt att liksom du kan spela de rollerna väl och att du inte gör det för mycket. Sen är ju wrestling ganska oförlåtande på sättet. För ibland så, även om du vill, det värsta som kan hända när du är en good guy och går ut och blir utbuad för att du liksom, de köper inte alls din karaktär. Då är man riktigt illa ute, för då har man inte gjort sitt jobb och då kan man eventuellt inte göra sitt jobb. Men det är så här, det är som med vissa människor, vissa har liksom så här, den effekten på människor att du kanske har ett uttryck så att, eller att du inte kan spela din roll bra, då kan det bli så att det blir omvänd effekt, och det har ju hänt, det har man ju sett liksom. Jag kommer ihåg vi lanserade en kille, det var ju tvärsom, vi lanserade en brottare i Göteborg som blev väldigt stor nu i efterhand, så han har ju slutat nu, som heter Conny Maisel. Han hade ju en sån effekt på publiken att han gick ut, han skulle vara någon sån här råbarkad hamnarbetare från Göteborg. Men alltså, tänker liksom arbetarklassens hjälte liksom, så skulle vi ha honom som en bad guy. Så kom han ut till Eddie Medusas låt den runkande spårvagnschauffören. Och publiken bara stod upp och jublade liksom, det första de gjorde. Liksom. Han, skulle bara, han var en sån kille som kom undan med allt. Han kunde ju göra vad som helst. Publiken hade den effekten på folk. Liksom, så att han kunde ju liksom göra vad som helst och publiken bara jublade åt det. För de bara älskade. Liksom. Så var det. Och det är så här, då vet man, det är optimal bekräftelse på att du har the it factor. Du har karisman. Och du har allt annat liksom så här. Och i synd att han slutar såklart. Men folk tröttnar ju, och det är så det är liksom. Men det är ett sånt exempel där man bara, ja, han ska vara heel, han ska vara bad guy. Men det fick motsatt effekt med råge liksom. Alla bara stod och jublade. Och sen fick han ju, han blev jättestor i sociala medier sen. Men helt klart en av Sveriges populäraste wrestlare liksom. Så att det var kul liksom att vara med om det och se den här reaktionen och sånt där. Och att, det är som sagt synd att han slutade, för att han hade mycket mer att hämta. Liksom. Men vad ska man göra när tålamålet ryter och man tröttnar? Liksom? Man prioriterar annat, så är det bara. Liksom. Och folk glömmer ofta bort att, alltså, kanske inte glömmer av det, men det är riktiga människor bakom som de här karaktärerna, de här rollerna vi spelar. Och det märker man att innan så spelade jag bad guy i Sverige, och då var det som att folk inte kunde våga gå fram till mig det enda de visste om mig var ju det att de hade sett mig i ringen, och då var ju en bad guy, jag var aggressiv och spöade upp folk liksom. Det är klart som fan att man inte vill liksom gå fram och prata med en sån person liksom, så här. Men vissa kunde ju dra isär begreppen sån där, men det är också när man ser just där och då är det ju på riktigt, och det skapar ju riktiga känslor, vilket gör kanske lite svårt att bortse från det liksom, när stormen har lagt sig, så att säga liksom. så att på tal om Conny Maisel, det är så viktigt att ha det it-factor, men det är även viktigt att ha ett bra paket runt sig själv, en bra inramning, och då är det ju ett catchy bra namn, ett bra ringattiraljer och sånt där, bra ringgear, det är viktigt att ha liksom, att det inte är någon så här hemmasytt grejs eller för stora skor eller något sånt där liksom, utan det ska se snyggt och bra ut liksom. Det är showbiz, och det är lika för alla inom wrestling också. Tjejerna är lättklädda, killarna är lättklädda liksom. Och jag brottas ju till exempel i par, alltså, ja, det kan väl liknas med speedos liksom, men så här, men det är just för att man ska, alltså det är något, det är showbiz, man ska visa upp sig själv, och då är det ju bra om man liksom har någonting som en fysik som backar upp det också, såklart. Även om wrestling speglar hela samhället. Vi har ju folk som inte ser ut som regelrätta wrestlers med bra fysik. Men de är ju fortfarande tränare som wrestlers. Och de kan ju fortfarande prestera. Men, så att attributen och accessoarerna, entréer, är minst lika viktigt. Och namnen är minst lika viktiga som själva wrestlingen i sig. För att det blir en presentation av en karaktär. Och beroende på vad du har för sorts karaktär så jag menar, om jag spelar en bad guy typ utomlands, då är jag the supreme Swede liksom, the Swedish Superman, då går jag in med en sån här lång liksom sån här entrérock med glitter i svenska flaggan, jag har gula trunks med Tre Kronor på, jag har blåa knäskydd och gula boots och liksom, så jag är en supersvensk liksom, för att det är så, då tar man det lilla man liksom, så då kan man spela på det. I och med att det inte finns någon annan svensk wrestler utomlands i den utsträckningen. Så det har, vi har ju haft svenska wrestlers utomlands, så att inte det. Men jag menar att när man brottas på olika shower och sånt, så blir det tacksamt att ha en sån gimmick. För det kan ju publiken relatera till. Oj, nu kommer en arrogant svensk här liksom. Jag vet inte om svenskar känner för att vara arroganta så generellt sett. Men i det här sammanhanget så blir det i alla fall så. Man går med hakan högt och liksom man är som överlägsen om att spela den karaktären. Och så det är viktigt att liksom att denna, och då reagerar ju, om folk inte har sett mig innan, så reagerar de ju på det när jag går ut. Och så direkt när man går in på scenen, den musiken går igång, entrémusiken går igång och liksom allt kickar igång, då ska publiken, den där good guy, det där är en bad guy. Det är den reaktionen man ska ha. Får man inte den reaktionen så har man inte gjort sitt jobb. Och samma sak med en good guy. Man är kanske upptempo musik, man går ut och gör någon pose, man klappar igång publiken, man ger high fives och sånt där liksom. Man ler, man spelar en good guy, eller blue eyes, eller villain, eller vad säger jag, vad heter de, babyfaces och allt vad det heter. Så jag håller oss till termerna good guy och bad guy, för det blir enklare för att hänga med. Skippa terminologin där. Men när, återigen, går man in med energin och kan etablera energin hos publiken och får dem, få med dem i den här energin under hela matchens gång, det är då wrestling blir som bäst, både som utövare och som spektatör. Och när det gäller energi så är det så viktigt att man gör en genuint och med rätt känslor och allt sånt här liksom. Och ett band för mig som står högt i kurs när det gäller liksom att leverera bra tajta shower med mycket energi och snabba låtar, så är det mitt, ett av mina absoluta favoritband, Slayer, och här kommer låten Angel of Death från 1986. Angel of Death med Slayer från Rain and Blood-plattan 1986. Ja, om ni har lyssnat tidigare så är det Fabian här som snackar lite om wrestling. Jag arrangerar wrestling här i Göteborg och lite varstans och frilansar även som wrestlare runt om i Europa och de skandinaviska länderna och så vidare. Jag tänker liksom lite på framtiden kring wrestling just i Sverige. Så som jag nämnt innan så har vi liksom ingen historik och tradition när det kommer till wrestling. Men nej. Statistiken talar för sig i alla fall. Jag har varit med och arrangerat wrestling i snart 5 år. Och kan ju konstatera att vi har haft bra publikkontinuitet. Och framförallt en bra publik, en bra och hög publik som är involverad i det. Och det är många, så vi kanske har dragit mellan 300-500, rekordet är 620 gäster faktiskt. Så att det är ganska mycket om man tänker på att det faktiskt är independent wrestling. Liksom. Det är inga stora pengar i det här, absolut inte. Liksom. Men med tanke på den budgeten vi har så är det väldigt, väldigt stort. Och det är mycket, mycket större än andra wrestlingförbund med mycket, mycket större budget runt om i Europa. Liksom. Och det man får höra från utländska brottare att ni har ju något väldigt unikt här. Alltså fansen här är ju helt galna. Liksom. De har sagt att det är bland det bästa publiken de någonsin har jobbat för. Och då är det världsartister vi pratar om som har jobbat med, sysslat med wrestling i 20 år och ändå alltså varit runt över hela världen. Så att det är ju väldigt bra bekräftelse. Liksom. Och att publiken är naturlig. Liksom. Man behöver, alltså, de gillar det de ser och de hakar på. Och, även om de inte är wrestlingfans eller inte. Jag tror att, liksom, att folk är lite svältfödda på alternativ underhållning. Och wrestling i sig är så pass... Det är en helt unik underhållningsform. Och det man får höra från folk som inte har sett wrestling innan, det är att, liksom att jag visste inte vad som hände, säger de bara. Jag tänkte, vad är det här för jävla töntigt skit? Liksom. Det är jättelarvigt. De springer runt med liksom badkallingar och slår varandra med stolar. Liksom. Så det är den fördomen folk har innan. Liksom, så här. Så de vet inte vad de har för förväntningar. Liksom, så här. De hade inga förväntningar alls på det här. Och det de säger då, jag vet inte vad som hände, jag bara drogs med det, bara stod och skrek och vrålade plötsligt. Jag vet inte, jag blev liksom känslomässigt kidnappad. Så, ja, är det många så här. Och de har ändå varit skeptiska från början. Så jag tycker definitivt att ni ska ge wrestling en chans. För att, sen om ni gillar det inte, det är en annan femma. Liksom, men jag tycker definitivt att ni ska ge en chans. För att det är otroligt kul att uppleva live. För att det är just vad det gäller. Att se liksom karaktärerna som är uppe i ringen och liksom känna... Liksom, smällarna, alltså man känner inte själv smällarna i mattan, men man hör dem ganska tydligt. Så det är väldigt audio, det är hög ljudvolym. Det är väldigt så här, om man gillar hårdrockskonserter så kommer man definitivt gilla wrestling, för att det är ungefär samma energier som man förmedlar. Liksom. Det är det här primala som växer inom en, att känslorna är på riktigt. Liksom. Man skapar riktiga känslor. Det vi gör i ringen är på riktigt, det är hänseendet att vi faktiskt liksom går in med en extrem passion och liksom vilja att liksom underhålla människor. Så jag hoppas ju att det ska utvecklas. Så drömmen är att det ska bli så stort som möjligt, att man ska dra med folk och sånt där. Liksom, just nu ligger det på en viss nivå, absolut. Men man vet inte vad som kan hända i framtiden. Det kanske växer. Och det vi har varit dåliga på i GBG Wrestling, det är att arrangera familjeshower. Vi riktar oss till publik som är 18 plus. Liksom. Vi brukar ha sådana matinéshower för mindreåriga. Och det är många föräldrar som kommer fram och säger att det här är jättebra. Liksom. Det är interaktivt, barnen blir involverade. Och framförallt, här tillåts det att skrika och vara högljudda. Liksom. Det kan man inte göra på bio eller dagis eller sånt där. Barn är illa att vara högljudda. De gillar att höra sina egna röster av någon anledning. Jag vet inte varför. Men i det här fallet är det ett bra forum för det här. Liksom, och det är oftast det de tycker är roligast. Det är ju det interaktiva. Att de, men om man tar som ett exempel som gör wrestling mer... Alltså, det som skapar riktiga känslor inom wrestling, det är till exempel att någon fuskar bakom domarens rygg. Till exempel att man... använder otillåtna medel eller att man fuskar helt enkelt, att domaren till exempel är distraherad och det är så här en klassiker som har en effekt på även vuxna och publik, och det är att någonting händer bakom domarens rygg. Publiken ser det, men domaren ser det inte, och då kan inte domaren agera därefter. Liksom. Domaren kan ju bara stå och säga, vad är det som händer? Kolla bakom dig domaren, kolla bakom. Det blir en naturlig reaktion från publiken då. Liksom. Vad fan domaren, kolla bakom dig, du ser ju ingenting. Och så domaren bara står som ett frågetecken. Vad är det ni säger? Jag hör inte vad ni säger. Och så fortsätter fusket bakom. Det skapar frustration och energi hos publiken. Och det är ett sånt exempel där wrestling liksom ett typiskt interaktivt exempel på wrestling. Att återigen, publiken ser det, men domaren ser det inte. Liksom. Och så säger man så här, hur kan man döma något som är skriptat? Men det är ju en konstform, det är ju det som är konstformen, det är det som är ett skådespel. Liksom. Att, ja, men om vi har skapat den känslan hos er så är ju det vårt jobb. Liksom. Den reaktionen har vi skapat medvetet. För att ni ska, eller den reaktionen vill vi ju skapa. Liksom. Så här, och får vi den så är vi ju nöjda. Liksom. Då har vi underhållit er. Och sen till slut så leder det till någon form av rättvisa där domaren kanske vänder sig om och ser fusket liksom, efter 2-3 fuskförsök från den onda. Liksom. Och bara för liksom, att ge ett exempel på liksom, det interaktiva och wrestling, hur man blir involverad som publik. Liksom. Och sen gäller det att bara släppa lös också, bara tjoa och kimma också. Och då verkar man att man har som en kedjereaktion hos publiken, att de som är helt nya, de kollar ju på de andra reagerar som har kollat på wrestling innan. Så här, oj, det är okej att skrika och säga diverse könsord eller svordomar och sånt där. Och det blir som en terapi för folk också att kunna bara skrika av sig lite. Och det är kul att man har den effekten hos människorna. Det är många arrangörer som säger också det att det här är ju liksom helt fantastiskt. Alltså jag har arrangerat bara liksom typ showbiz och andra liksom olika underhållningsformer, men wrestling är ju något helt unikt. Det är många som säger det. Att, sen får man ju tycka och tänka vad man vill om wrestling liksom, men återigen, ge det en chans, för att wrestling är faktiskt riktigt, riktigt skoj att uppleva live primärt. Alltså det är inte alls samma sak. Alltså du måste vara ett wrestling-fan om du kollar på det på tv och sånt där, för då måste du liksom verkligen uppskatta konstformen. Men live, då reagerar du på energin, den här primala energin. Du reagerar instinktivt på det som händer. Du ser att någon fuskar, du ser att någon är sliskig och arrogant. Det är som att du går på stan och du ser ju avvikande sociala mönster som människor. Man är stressad eller liksom aggressiv, eller du ser ju det direkt. Samma sak blir det i wrestling. Du ser någon ringen som är aggressiv och står spö på någon liksom. Det är klart att du reagerar på det du ser. Det hade du gjort på gatan också. Om du ser ett bråk på gatan, vad är det som händer då? Jo, ditt adrenalin kickar igång. Och så, vad är det som händer? Vad ska jag göra liksom? För det är något som är avvikande. Och samma sak inom wrestling liksom, att så här, man jobbar med känslor och sinnena liksom. Och det du ser, det är det du upplever. Just då, just där och då är det på riktigt. Så är det liksom. Och det är precis som att du kollar på en film. Alltså du är så här, du kan kolla på Avengers. Ja, men det finns väl inga evighetsstenar. Det finns väl inga utomjordingar. Ja, det kanske finns utomjordingar. Det kan vi inte svara på. Men i det sammanhanget så tror du på det du ser. Eller kanske inte tror på det. Men du blir underhållen och du skapar riktiga känslor. Och sen går du därifrån och sen går du tillbaka till vardagen. Liksom. Och det samma princip är inom wrestlingen också. Att du skapar någonting tillsammans med publiken. Och man säger att publiken är den tredje parten i wrestlingen, och det stämmer ju. För att om vi inte har haft publiken där, så hade det blivit rätt konstigt att springa runt och halvt slå ihjäl sig med en avancerad koreografi. Alltså, det blir jättekonstigt om du inte har ett publikstöd kring det liksom. Och jag kan säga att jag har brottats för 20 pers i gymnastiksal i Danmark, så att jag vet vad jag pratar om också. Så här. Det är inte det roligaste man kan göra, men du får betalt för ett jobb, och det är det jobbet du får göra liksom. Ibland är det mer, ibland är det mindre liksom. Ja, vi kan väl fortsätta prata lite mer wrestling snart, men här kommer en låt med Queensryche.
Pirate Rock.
Ja, det var Fabian här tillbaks. Arrangerar GBG Wrestling, frilans även som wrestlare, och jag har ju snackat här under dagen om, eller ja, under tiden jag har snackat här så har jag pratat om lite wrestling och liksom vad som krävs för att kunna bli bra i wrestling och min karriär inom wrestlingen och liksom alla attribut och alla grejer som man behövs, alla verktyg man behöver ha och liksom hur man ska tänka rent mentalt och sånt där. Och som jag har pratat om så är det så viktigt att hela tiden rannsaka sig själv och tänka kritiskt. Hur gör jag det här bättre? För att när det kommer till kritan så jobbar du inför en betalande publik. Och det är de som faktiskt bestämmer att det här är bra. Liksom. Och är det inte bra, då får du förbättra formatet på din brotta. Liksom. Om du inte når fram så får du göra andra grejer för att nå fram. Och hela tiden testa nya vägar och testa dig fram och se om det här funkar och sånt där. Och Men faktum är att liksom just i Sverige att vi har ett väldigt bra wrestlingklimat, det måste jag erkänna. Alltså det, publiken är så högljudd och det är alltid en fröjd att jobba här. Och jag kan säga att jag jobbar, och det är många som jag nämnt tidigare, många som säger att ni har något speciellt här och det är det som är så kul. Och jag hoppas att vi kan vidareutveckla detta, göra det större även för barn och familj och sånt där. Och det jag jobbar på det just nu liksom, för att jag tror att det finns mer att hämta där. Och framtiden för svensk wrestling, svårt att säga. Alltså, det jag kan säga nu är att WWE, som är världens största wrestlingförbund, har öppnat upp ögonen för Sverige. Och de har ju börjat arrangera, eller börjat haft shower här. De var för första gången någonsin som var med i Stockholm förra året. Jag tror att det var i maj. Men nu kommer de ju tillbaka i år också. Så att de tyckte ju detsamma som jag tycker, att det är ett bra wrestlingklimat här i Sverige. Och att publiken här är mottagliga för underhållningsformen. Jag hoppas att vi kan liksom vidareutveckla detta och att göra någonting bättre av det. Vi har en bra grej nu, men jag hoppas att det ska bli större och att fler människor ska öppna upp ögonen för det. För wrestling är skoj, alltså det är en helt gedigen underhållningsform enligt mitt tycke, och att det är alltid ett. Det kan vara comedy, drama, komedi, liksom riktiga känslor som skapas. Så att man kan skratta och man kan gråta och bli liksom, dras med och bli känslomässigt kidnappad och bli underhållen. Det är det som är mitt syfte när jag arrangerar shower, det är att, liksom, att underhålla publiken liksom. Och ibland så får man ju hålla hårt i folk så att de liksom inte går överstyr. För att ibland så kan det vara som att folk förstår inte vad de själva gör i ringen. Så då måste man styra folk och säga så här: gör så här för att få den här reaktionen. Det är det som behövs just nu. Sen får du göra mer grejer vid något annat tillfälle. Liksom. Så att det är så viktigt att man spelar sin roll på en show. Liksom, så att man inte tar över någon annans momentum eller man ska säga, eller en annans grej då. Och ja, som jag nämnt innan så är ju wrestling en underhållningsform. Men återigen, vi som sysslar med det här, det är riktig passion, det är riktiga känslor, det är riktiga skador. Och om man kollar på det som spektatör live, så tror jag nog att man glömmer bort att det inte är på riktigt emellanåt också. Och ja, jag tänkte ju bara avsluta med att jag heter ju Steinbolt då, så följ mig gärna på Instagram om ni har lust med det. Följ gärna GBG Wrestlings Instagram, Facebook eller Twitter. Och där hittar ni även information om våra nästa shower och så vidare. Så håll er uppdaterade. Jag hoppas att ni har gillat att höra mig snacka och så vidare. Jag tänkte avsluta med en låt som heter I'm a Rebel med Accept. Vi syns och hörs. Hoppa!